Barnrättssnack, podden om barnkonventionen. Ett nytt avsnitt med mig, Åsa Ekman.
Och mig, Linus Torgeby. Välkomna.
Hej.
Idag ska vi prata om den barnvänliga och barnrättsliga staden. Och då har vi en eminent gäst som också är poddproffs, Mustafa Sherif. Välkommen.
Tack så mycket. God morgon till alla lyssnare och god morgon till er också.
Du är ju inte liksom bara podd. Alltså, du har ju en podd också, Urbanistica.
Yes.
Över 400 avsnitt.
Ja.
Alltså det är sjukt mäktigt. Här tycker vi att vi har många med lite drygt 100. Sådär. Det är, ja, men, sjukt imponerande.
Tack så mycket. Tack så mycket.
Du är också gruppchef eller studiochef för stadsplaneringen på AFRI.
Yes.
Sen är du liksom så ambassadör för massa olika saker. Du är så prisvinnare. Du vinner priser med så mest peppade, inspirerande personen. Du är så globetrotter. Du reser runt. Du har ett kylskåp fullt med magneter.
Ja.
Det är jättefint. Och sen tänker jag så här, innan, du ska snart få prata, men jag tänker på en annan grej också som jag tycker är så himla... En fattar verkligen också att du tycker om städer utifrån när den ser när du reser, för du gör alltid så himla fina filmer, alltså reels på städer, och man liksom ser ju din blick. Jag tycker att det är jättekul, för att en liksom, ja, men en får så här, en ser staden ur andra ögon. Det är så här, roliga detaljer, men också hela. Jag tycker det är jättefint, så att jag vill verkligen uppmuntra folk att så här, kolla in din Instagram liksom.
Tack så mycket.
Det är jättefint.
Tack så mycket. Jag älskar städer och jag försöker visa den fina sida av alla städer som jag besöker utifrån stadsplaneringsperspektiv, men även baksidan av städer som man kanske inte riktigt ser på Instagram.
Nej, men det är ändå, tänker jag, så att även de delarna som kanske inte ska anses som fina fångar du ju detaljer i. Så att jag tycker det är verkligen så här jättefint.
Tack så mycket.
Sen äter du sjukt mycket gött fika också.
jag behöver energi.
Så, ja, det var någon form av introduktion.
Ja.
Nu
är det något du vill lägga till där på Åsas info?
Juventus, eller?
Yes! Jag älskar fotboll också. Jag älskar Juventus i Italien. Jag har inget mer att tillägga. Jag vill bara säga att jag älskar människor, älskar staden när den blir för av liv. Mm. Och det är det jag känner att blir min mission i livet som stadsplanerare. Att fylla gator mellan husen med liv.
Mm. Mm. Ja, det är ju väldigt fint. Mm. Vi brukar ju så börja lite med att fråga alla våra gäster så här, hur relationen till barnkonventionen ser ut.
Min relation ser bra ut. Jag försöker maximera så mycket som möjligt att integrera mina projekt med barnkonventionen. Sen har jag också bakom mig på kontoret en jättestor plansch av barnkonvention med olika paragrafer, så att alla mina kollegor blir inspirerade, och kunder som jag har möten med ser också min bakgrund och börjar fråga, fina färger, vad handlar det om? Så jag har en bra relation, och jag har också ett present till er. Jag ska ge...
Det är vi som borde ge presenter.
Det här är ett present till er.
Oh, men kolla här, det är den här fina affischen.
Exakt, från UNICEF. Varsågod.
Bra, tack så mycket.
Den kan ni ha också.
Jättefint. Precis, men och den här vill vi ju tipsa om, för det är ju den här, den är både väldigt färgglad.
Precis.
Och sen så står det ju liksom artiklarna, nu får du öppna där Linus. Så. Och sen
du får filma nu, Mustafa, yes. Som är proffs på att man ska ha med sånt här innehåll också.
Så det här är en litet present, jag hoppas att ni kommer ihåg mig när ni jobbar med era uppdrag. Och där står alla paragrafer, fina och färgglada.
Vad fint. Det, är så här, det borde ju vara tvärtom egentligen. Att det är vi som borde ge gästerna en present.
Du delar inte oss.
Så relationen är bra.
Ja, men vad fint. Men vill du berätta någonting om så här, när väcktes det här intresset eller liksom engagemanget? Mm. För det är ju också inte bara människorna i staden, utan det handlar ju också väldigt mycket om faktiskt barns plats.
Precis,
i staden.
Precis, för när jag började i min karriär var det mycket fokus på medborgare, vuxna, prata med de vuxna och så vidare. Så jag hade ingen aning att det fanns något om barn kopplat till barn och så. Tills min kollega blev sjuk och de frågade mig om jag kan hoppa in i ett barnfokusprojekt. Och jag bara okej, jag hänger med till dialogen, och sen jag var där och lyssnade på barn och så. Och sen jag fick sån aha-moment eller sån wake-up call. jag såg att vuxna har röst och kan prata om vad de tycker och vad de vill och vad de drömmer om och så vidare. De tar plats också. Men barnen gör inte det riktigt. De kanske vill också många saker, men de kanske kan inte riktigt uttrycka sig eller har inte rätt ord för att vi vuxna ska förstå. Så jag började läsa mer om detta, om barns rättigheter och om barn i staden, och såg att de behöver mer stöd än de vuxna. Det finns många som jobbar med vuxna. Så jag bestämde mig att gå in mer och jobba och advokera för barnvänliga städer.
Mm. Och var det något speciellt liksom? För du sa att du beskriver liksom då att ja, men barnen tar inte, för de vet kanske inte om att de kan ta den platsen eller få den rösten.
Yeah.
Men var det också liksom, eller var det någonting som hände under det mötet, eller var det någonting, berättade de andra saker, eller liksom, vill du säga någonting mer om det?
Det som hände under mötet när vi hade dialog med barnen i en förskola, det var många barn som hade fetma, övervikt. Och läraren sa, det här är i Stockholm, regionen. Det är inte något annat land. Pedagogen sa till mig också att det här är på grund av att de har inga utomhusmiljöer som de kan röra sig, leka. Det är mycket bebyggt här, tätt bebyggt. Och deras förskola går det jätteliten. Mm. Så de har inte chans till att röra sig fysiskt. Och det är därför de går upp i vikt. Mm. Och den här för mig var, vad gör vi som stadsplanerare och arkitekter? Så det var en sån wake-up call. Mm. Barnen kunde inte uttrycka detta, för de vet inte riktigt varför.
Nej. Nej.
Men pedagogen berättar. Mm. Så det var en sån relation som började att fick mig till att jobba med barn.
Mm. Mm. Ja, men vad fint. Ja. Oj.
Och sen, hur har det vandrat vidare i din karriär och i det du håller på med? Hur har det utvecklats? Jag tyckte det var jätteintressant det du sa, det här språket, alltså tillgängliggöra.
Mm.
Vi vuxna använder ju ofta ett språk, och även då inom olika yrken, som är ett kodat språk.
Mm. Så vidare, jag började läsa mig mycket på allt kopplat till barn i stan, barnens rättigheter, hur barn växer upp, utvecklar mentalt och fysiskt och så vidare. Och sen försökt få in barnperspektivet i de vanliga uppdrag som inte handlar om fokus om barn, alla andra uppdrag. Försöka övertyga beställare, teamet att kom igen, vi behöver tänka på den här aspekten också. Och med tiden så började jag bli mer typ proffs. För jag har bättre CV, vi har testat i olika projekt. Så jag har mer cred. Så när jag sitter på ett bord och pratar, beställaren förstår vad jag pratar om och ser att vi har gjort det innan. Och det är inget sån teorier eller påhitt, det är något scientific based. Forskning säger att vi måste jobba med den. Barnens rättigheter säger att vi måste jobba med den, så vad väntar vi på?
Men jag tänker, för det där är ju jätteintressant i att också att det är beställaren, för det är ju så att du får ju uppdrag liksom.
Ja.
Och jag tänker, annars så brukar det kanske vara att den som ska ge ett uppdrag vill att få med barns röster, men här är det åt andra hållet. Hur var det liksom, jag tänker, du måste ju ha så här behövt och så här, typ argumentera åtminstone till en början liksom. Yes. Hur var mottagandet först liksom?
Tre typer av beställare. De som inte vill alls och tycker det här är typ ingenting. Man ska inte göra det. Finns de som vill men inte vågar inte riktigt. Och sen finns de som är bestämda och säger att vi måste jobba med den. Med de som är bestämda och kan grejen, jag behöver inte argumentera mycket för då är vi på on the same page. De som är mitt emellan, jag behöver visa best practices så att de ser att det har funkat där. Vi kanske kan köra. De som inte vill, då är det mycket jobb där. Vissa säger att man behöver inte lägga energi på dem. Fokusera på annat. För mig, jag bryr mig inte. Jag kör all in. Även med de som inte vill. Så om jag pratar idag, om en månad någon annan pratar, med tiden ser de att det här är viktigt. Och sen börjar de också.
Precis, men det kanske inte sker just där och då i liksom uppdraget med dig. Men att du liksom ändå försöker peta på dem.
Precis,
liksom.
Och kanske med uppdraget med mig kanske blir, jag vet inte, 30-50% av det jag vill som ska vara kopplat till barn. Men med tiden blir det mer och mer procent.
Mm. Och det här tänker jag också någonting som vi har, så här, pratar om, att i det här med liksom barnrättsarbetet generellt så... Så det är så lätt att tänka att man ska säga så här, okej, nu har vi det här projektet, vi satsar all in på det, och sen så tog det så mycket energi och kraft av alla så ingen orkar någonting mer sen. så att jag tänker, på ett sätt är ju det här mycket mer hållbart att tänka så här, att okej, det blev 30% den här gången. Yeah. Nästa gång kanske det också blev 30, men sen gången därpå kanske det blev 40 eller 50. Och så,
precis,
om vi fortsätter och håller i, så förr eller senare kommer vi ju landa framåt. Exakt. Men det tar kanske längre tid än vad vi hade hoppats på.
Ja, exakt. Och alla de här early adopters som jobbar nu 100% med barn, de har också börjat någonstans innan typ 50%. Ja, låt oss testa och se vad som händer och så vidare. Så det är en resa som man gör. Man behöver inte kanske hoppa in och göra 100 eller 200% barnvänliga städer direkt.
Ja, det tänker jag. Det är ett bra medskick. Behöver inte göra 100% med en gång.
Små börja, små steg. Men börja.
Det är bra.
Men i en, vad kännetecknar en barnvänlig stad, en barnrättslig stad? Alltså, finns det några så här...
Alltså, det är skillnad mellan de här två begrepp och så. Barnvänlig stad, det är ett område, eller låt oss säga en stad som är lämplig för barn, så att barnen kan röra sig, känna sig hemma, kan leka och så vidare. Det ger mer en positiv kanske impact. Och en barnvänlig stad, det finns en forskning som är gjord av SLU och Arcus stiftelse, som visar vad som kännetecknar en barnvänlig stad. Det är mer själva platser, tillgänglighet, det är ren miljö. Staden ska vara säker och trygg. Finns frihet för barnen att röra sig, uttrycka sig. Möjlighet till lek, fritid, deltagande och att de är inkluderade. Mm. Så de här är mer som är barnvänlig. Och själva begreppet barnvänlig, den är mer sexy och säljande.
Ja, absolut.
Så när vi sitter och ritar eller gestaltar, vi ser barnvänlig, och sen det handlar mer om fysiska miljö, material och flöde och färger och så, upplevelse. Så det är det som vi kallar barnvänlig. Men barnrättslig. Den är avancerad, för att den handlar mer om barnens rätt. Mm. En barnvänlig stad fyller inte, är inte kanske 100% barnrättlig stad. För vi kanske ritar vissa grejer som bidrar till barnens rätt, men vi kommer inte täcka alla barnens rätt. Så om man tänker så som en pyramid, först det är barnrättlig stad och sen kommer barnvänlig stad. Så det är två olika, och vi som arkitekter, planerare, har inte riktigt koll på, inte alla of course, har inte riktigt koll på de typ här paragrafer. Nej. Eller vad är barnrätt. Det är mer vi säger, okej, det här är juridik, det är inte vår grej, vi ska rita och måla och se till att barnen har det roligt när de är ute och så. Så det är skillnaden, att här är mer juridik, och den är inte riktigt säljande. När vi pitchar kanske man får en sån association att det här kanske, det är rättegång, det är juridik, det är paragrafer. Nu går vi in i något annat som inte riktigt... Vi kan inte sälja den till folk. Folk kommer inte köpa lägenheter kanske direkt, som när vi säger, kolla, barnvänlig stad och barnen är glada.
Ja, men jag tänker, det spelar... Alltså, och på ett sätt, jag kan fatta... Ja, och jag fattar ju det. Ja. Alltså, å ena sidan kan jag tänka, men det är väl bra att ni skapar då det egna språket för att inkludera... Det kan inte... Å ena sidan tycker jag att det är bra.
Ja.
Å andra sidan så kan jag tycka så att, ja, men det är så synd, för att jag upplever ju också kanske... Men när vi pratar om samhällsplanering eller liksom stadsplanering, att den tenderar ju då att hamna på fokus på barns behov, vilket ju är jätteviktigt. Men jag tänker att vi hade ju velat, eller jag alltså tänker så här, den där pyramiden, att istället att det barnrättsliga är liksom botten, och sen kommer då behoven eller det barnvänliga, alltså liksom, eller att man blandar ihop dem mer.
Jag förstår din poäng. Men grejen är så här, vi har inte, om man tittar tillbaka på hur på livsresan av en arkitekt eller planerare. Börja skolan, 5 år. Det pratas inte så mycket alls om barnens rätt i stad. Det pratar om barn, child-friendly cities. Kanske trottoaren ska vara så här bredd. Lekplatsen ska vara så här. Mer om själva den fysiska. Mm. Inte den juridiska och den, vad säger man på svenska, humanitarian. Sen man kommer ut i arbetslivet, det är tajt om tid och budget. Man kan inte göra mycket på grund av olika beställare. Så, och sen man gillar att fördjupa sig i saker som man har gjort på skolan eller annat som man gör på jobbet. Så man blir lite off och långt ifrån den här juridiska och barnrätt aspekten. Och det är inte så många som specialiserar in sig i
den. Nej. Men jag tänker, för det är ju mer än juridik. Så att jag tänker, vi som kanske jobbar med barnkonventionen och barnrätt har ju kanske också lite failat när vi, om andra uppfattar det som att det bara handlar om juridik.
Mm.
För det är ju väldigt mycket mer. Jag tänker att det är ett förhållningssätt. Exakt. Det är liksom en, kanske man kan tänka sig mer en pedagogisk sätt. Alltså, det finns ju många delar i det. Så att jag tänker att... Jag tror att vi också tänker lite samma fast än att vi använder andra ord kring det.
Och jag tänker lösning, eftersom systemet är så separerat. Skolan och vad arkitekten utbildar sig och så. Och sen andra delen. Jag tänker det som är perfekt att vi behöver folk som kan, eller mitt emellan.
Mm.
Till exempel som du gör.
Mm.
Du kan det här med barnrätt. Men även den fysiska utemiljön. Så du är in between.
Mm.
Så tills vi får vårt system att integrera barnkonventionen i lärosätten och så. Mm. Så vi behöver folk som är emellan och försöka koppla ihop de här två professionerna.
Mm.
För som du säger, det är inte bara arkitektur, det är inte bara juridik.
Nej.
Det är liv.
Ja, men exakt.
Mm. Det jag tycker är kul, jag tänker på det du säger att du... Och så åker runt och tittar på massa städer. Där ligger de här städerna som har funnits i jättemånga år. Mm. Där det alltid har funnits barn.
Ja.
Och sen ibland blir det här då, den här resan du, som vi pratar om och som du möter med beställare som ska liksom utveckla olika projekt. Mm. Då kan man anpassa, då kan man tänka in jättemycket barnrätt och barnvänlighet. Mm. Speciellt med de som har gått hela den här processen. Men det finns också en massa befintlighet där man på något sätt ska jobba in barn där man inte har. Och jag tyckte det exemplet du gav där med den här lilla förskolegården var jätteviktig.
Mm, mm.
Så vi jobbar ju också en befintlighet med precis, alla de här processerna.
Precis, vi är inte i vissa länder, till exempel, vi tar exempel i Dubai, man bygger stad från scratch, eller andra länder också. För där finns mer möjlighet att påverka. Här ofta de flesta projekt är in i en befintlig stad.
Mm.
Och där finns redan tuffa förutsättningar, inte så mycket plats och så vidare. Men ändå, det är ingen orsak att säga men vi ska begränsa förskolan eller så. Men ändå, vi, som du säger exakt, att det är en befintlig miljö, det är komplex. Det är inte bara barn som kommer röra sig, det är mycket annat. Och då blir det, okej, vad ska vi prioritera?
Mm, mm. Och då, hur ofta prioriteras barn då? Nej, precis. Nu skakar du på huvudet här också. Nej. Vad är din liksom, alltså, uppfattning i det här?
Nej, barnen prioriteras inte.
Nej.
Helt enkelt. Alltså, om man zoomar ut, of course, vissa projekt har fokus barn och duktiga projektledare och beställare som står för barnens rätt.
Mm.
Men i flesta, det blir mindre prioriterat. Antal parkeringsplatser... har högre prio på listan och mycket annat än själva barnen. Och det är synd.
Men, det är så jävla deppigt bara.
men kan du säga något tillfälle, något exempel där barn prioriteras i en hård situation då, när man säger vi måste få in barn. Hur gör man det?
Så det är min vardag. Så att bra projekt, jag blir glad. Annan projekt blir mindre glad. Det finns två projekt som jag är jättestolt över. Ett projekt är också i Stockholm. Där fastighetsägaren ville bygga en skogsparti. Det var ett sådant gruntområde och så. Och de ville bygga bostäder i ett befintligt område. Vi gjorde barnkonsekvensanalys, pratade med skolor och så. Och det visar sig att det här området, eller gruntområdet som fastighetsägaren vill bygga, det är mest populära för barnen. För att den är oprogrammerad, barnen älskar sådana här oprogrammerade ytor för att de stimulerar deras fantasi och sen social sällskap, de leker med varandra och så. Så den här var typ sånt som paradis. Och när vi fick resultatet från dialoger och gjorde analysen och konsekvensbedömning, vi gick till beställaren och sa it is like this. Det här är värdefullt. Så det var fram och tillbaka, men fastighetsägaren var modig och visade modigt ledarskap och sa, okej, vi skippar. Vi bygger inte där. Även om på Excel-filen den visade miljoner efter att när de säljer lägenhet och så. Men samtidigt fastighetsägare tänkte på den stora bilden och sa nej. Inte på
kostnaden. Det är jackpot.
Alltså, det här var ett projekt som jag är jättestolt över. Och varje gång jag tänker på den, det finns fortfarande modiga beställare.
Men det är där jag tänker, där är det ju ett sånt klockrätt exempel på att hade ni inte gjort, alltså hade ni inte haft samtalen med barn eller gjort den här konsekvensbedömningen, då hade ju inte det framkommit.
Exakt.
Och så hade liksom, alltså jag tänker, vad hade det gjort med de barnen där och då? Liksom?
Precis,
alltså,
för om titta på processen, ta bort den här barndialogen-delen, då är det business as usual. Mm. Man bygger och säljer och that's it, cashar in pengar. Mm. Så absolut, det gör jättestor skillnad. Så det här är ett projekt. Ett annat projekt handlar mer om park och trafik. Det finns en park. Mm. Och runt om den här parken finns många sådana vägar. Mm. Och det låter mycket, många bilar kör och parkerar. Vi gjorde dialog med, det var med boende som är fokusgrupp 1, sen med barn och ungdomar fokusgrupp 2. Och resultatet ledde till att man sänkte ner hastighet på vissa gator och sen stängde av andra gator. Så det leder till positiva effekter och det gör att det finns en regel på, inom arkitektur och stadsplanering, det heter people attract people. Det betyder att folk går till platser där finns folk.
Ja. Mm.
Och det gjorde att det blir mer, de här platserna blev mer befolkade. Mm. För folk ser att barnen leker där, det finns barnfamiljer, det finns ungdomar, andra vuxna. Okej, låt oss gå dit istället för att gå någon annanstans. Mm. Så det blir mer som en magnet också.
Mm.
Ja, för det var det här jag också tyckte var spännande i ditt intro när du sa att men, jag gillar livet som pågår i staden. Och där tänker jag, men vad är det som pågår för barnen i staden? Nu sitter vi mitt i Stockholm och liksom tittar ut här. Då tänker jag ibland att barn alltid är på väg någonstans när de är i staden och de lever inte i staden, men de gör ju det. Det finns ju förskolor och idrottsföreningar som är mitt i städerna. Vad är det du liksom, vad ser du när du är ute och reser och ser barn och, som befinner sig i städer? Vad ser du då?
Alltså baserat på erfarenhet som jag jobbade med barn och pratat med barn. Jag tror jag har pratat nu med mer än 500 barn.
Gött! Bra!
Yes, jag har, varje gång vi går till dialog, räknar antal barn som jag pratar med, sen går hem och adderar. Staden är mycket, mycket större från barnets perspektiv. För de ser mer detaljer än vad vi vuxna ser. Så till exempel när jag kom till er nu från stationen till hotellet. Det var A till B.
Mm.
Jag bara gick fort och kom hit.
Mm.
Men låt oss säga om ett barn ska komma hit. Det tar kanske mer än 10 minuter. För att de tittar på material, fantaserar, går långsamt.
Mm.
Och så vidare. Så staden är mycket, mycket större för dem och för deras skala jämfört med hur vi ser på staden. Det finns en begrepp som heter playful city.
Mm.
Och det betyder att man kan uppgradera staden och skapa mer intressant gångvägar, parker, byggnader. Så att barnen kan också engagera sig.
Mm.
Så typ, man kan måla, man kan ha typ bänk eller annan typ av objekt som får barnen att vara i staden och leka och röra sig fysiskt och utveckla sig mentalt och så vidare. Så det är två olika upplevelser.
Mm. Och det kom ju någon studie ganska nyligen som jag inte hunnit läsa, men jag bara läste rubriken, det här med hur viktig så här, grönska och blommor och sånt är för barnen på väg till och från skolan.
Ja, ja.
Har du läst
den? Nej, inte än. Den har jag sparat på to read list. Men absolut, det är ingen nyhet att hur naturen påverkar oss människor positivt. Mm. Så tänk hur den påverkar barnen.
Men jag tänker så här, kan vi inte, för nu, du har ju beskrivit lite, alltså ändå lite så här processen.
Ja.
Kan vi inte vara så här typ superkonkreta? Så här?
Mm.
Nu, det landar ett projekt i ditt knä. Liksom.
Yes.
Vill du ta oss igenom, hur gör du då för att liksom antingen kanske då övertyga en beställare eller liksom själv initiera då liksom, ja, hur går du från liksom, nu börjar vi till...
Ja. Jag jobbar ofta i i tidig skede. Mm. Det vill säga innan man börjar rita och bygga. Mm. Sen jag jobbar på senare skede när platsen är redan färdigbyggd. Jag kommer till den senare. Mm. Men i tidiga skede så låt oss säga en kommun som vill utveckla en plats eller en fastighetsägare som vill bygga. Så de gör olika typer av analyser. Miljö, buller, trafik, Och sen finns en sån social konsekvensanalys. Här kommer min roll. Mm. En del av social konsekvensanalys är barnkonsekvensanalys. Och det betyder att vi skannar området. Vi kollar hur barn rör sig, brukar området. Vad har de för behov, drömmar och så vidare. Så vi går och pratar med barn. Först vi tar möte med beställare, berättar till dem om min plan. Det är så här att vi är i kontakt med skolor, föreningar, för att komma i kontakt med barn, för man kan inte bara stoppa en barn på gatan och säga, för det är mycket här att göra med att de är under 18, man ska få godkänna av deras föräldrar och så vidare, så det blir genom föreningar och skolor. Så berätta till beställare upplägget, så här, vi kommer prata så här många barn, olika kön, ålder, så att vi får olika perspektiv, för att barnen också är olika, de är inte samma. Och sen vi kommer sammanfatta deras dialoger, gör analys och rekommendationer. Sen bolla tillbaka med barn och pedagoger, har vi förstått. Är det rätt? Har vi tolkat?
Bra. Det känns som att det är en del av många missar annars.
Har vi tolkat det ni sa rätt eller är vi ute och cyklar? Mm. Och där kommer själva dialogen med beställare. Visa sig, okej, det ser bra ut. Kanske gör mer här, gör mindre där. För ni vet, som konsult det handlar om timmar. Mm. Och man har inte en unlimited budget. Så man har x antal timmar som man ska delas på olika aktiviteter. Mm. För mig, jag maximerar timmar på dialogtillfället än att ha långa, långa möten. Mm. Vi kan korta ner möten, vara mer effektiva. Det är inte 5 minuters möten, men istället för kanske 2 timmar eller så, kanske ta en timme. Men mer maximera dialogen, för jag tycker det är synd att ofta så går vi till barn en timme. De har inte sett oss. Och vi försöker ta så mycket data som möjligt från dem. Och sen säga hej då. Försvinna. Mm. De känner inte sig bekväma. Det blir inte bra. Det blir inte rättvist heller. Så för mig är det gärna mer skapa relation. Även om det blir kort. För det är ett projekt. Jag är inte där hela tiden. Men försöka att least sitta med dem. Berätta om projektet. Berätta varför. Veta vad är en stad. Så att vi startar igång deras tankar och idéer och de känner sig mer bekväma, så kan de berätta om vad de tycker. Mm. Så vi genomför dialog och det är bästa i min karriär eller arbetslivet. Det här är bästa timmar när jag sitter med barn och pratar och ser. Sen vi gör konsekvensbedömning, vi gör analyskonsekvensbedömning och ser till beställaren, okej. Utifrån perspektivet, barnets perspektiv, barnperspektiv. Du kan göra de här, to-do list. Mm. De här kan du undvika. Mm. Och sen kan vi inte göra mer som konsult. För att vi lämnar över uppdraget till beställaren och sen beställaren bestämmer. Mm. Visa, lyssnar och skapar jättefina och livliga utemiljö. Visa, skippar och gör de här bara för att de ska göra en check och visa kommunen att de har gjort den. Mm. Men vad de bygger är helt något annat.
Mm. Ja, men jag tänker, det måste ju finnas någonting åtminstone. Annars jag tänker att det finns ju ingen poäng att prata med barn om man inte har intentionen att ens lyssna på det de säger. Liksom.
Exakt. Så det är också med mina beställare i början. Så jag pratar med dem ärligt och säger, kommer ni lyssna eller inte? Så vi vet. Mm. För ni har också upplevt så att ni genomför dialoger. Det finns så mycket medborgare missnöjda. Mm. När man går på dialog, ofta de är jättearga. Mm. För vi frontar staden eller fastighetsägare. Och jag förstår dem att de är arga och de vill inte prata. För det har inte kommit ut något konkret.
Precis.
Och de orkar inte mer slösa sin tid. Mm. Så tyvärr, det har blivit dåligt rykte på själva dialogen. Mm. Och jag tänker att vi behöver vända på den tillsammans. Konsulter, beställare, staden att okej, vi, vi lyssnar, kanske inte på allt för att det finns mycket annat perspektiv att ta hänsyn till. Men vi lyssnar och vi berättar till dem också, återkopplat till vuxna eller barn. Mm. Kolla, från dialogen, vi har gjort de här. Och saker som vi inte har gjort är på grund av det och det. Att vi håller dialogen och kommunikation så att de förstår hur processen har funkat och varför. On the other side, det finns de som vill tjäna pengar, aktieägare. On the other side, det finns en stat som behöver skapa bostäder och så vidare. Så man behöver förklara också varför saker byggs och inte byggs. Så det är det som är viktigt, att gå tillbaka och hälsa och säga hej. Vi har gjort så och så och så. Det här kommer hända. Saker tar 10 år minst kanske. Barnen flyttar och så. Men man ska göra det. Man ska gå tillbaka och hälsa och förklara.
Mm. Men av alla de här över 500 barnen som du har träffat och många andra i din roll gör ju också det.
Ja.
Men vad är det barn brukar ha för input som de här beställarna och andra är liksom ovana vid att höra, eller som du är ovana vid? Vad är det de säger om hur en stad ska byggas, eller en område eller ett projekt?
Väldigt, väldigt basic. Jag ska vara ärlig. Det som är synd, att för att skapa en, nu ska jag säga barnvänlig, inte barnvänlig. För att skapa en sån barnvänlig plats eller stad, det kräver inte så mycket. Det är super, super basic. Men det handlar om yta. Så vad barnen vill och vad är bra för dem, det är att de behöver en yta för att röra sig så att de utvecklas fysiskt, deras kropp utvecklas. Hoppa, gå, leka och så vidare, röra kroppen. Och en yta där de kan träffa andra barn och andra människor för social utbyte. Och sen, de behöver också, typ när de rör sig, de ska röra sig fritt. De behöver inte köra bil, eller deras föräldrar kör dem med bil. Så de behöver mer yta för att de ska kunna röra sig tryggt och safe. Så allt resulterar, eller mycket resulterar till att det ska vara en yta, en stor yta. Mm. Så att de kan röra sig. Och det som är själva fighten om ytan, för kommunen och fastighetsägaren, varje meter kostar och de vill maximera vinst. Man vill maximera bygga bostäder och kontor för att populationen växer, så vi behöver också yta. Så här, där är själva fighten om ytan. Vissa projekt, man kompenserar, man lämnar över, man delar på yta och så vidare. Vissa projekt, nej, man maximerar bygget och hej då till barnen.
Mm. Men jag tänker liksom på Linus fråga då, som vad säger barn? Och så tänker jag att det finns ju också en så här, och där kommer det lite in tiden som du beskriver, där, med att du kan ju bara tänka egentligen kanske det som du själv känner till.
Ja.
Det vill säga att om barn aldrig blir tillfrågade om barn liksom vet bara så att det är bara den här staden som finns. Det är bara det här, det är svårt att tänka utanför den.
Precis.
Så att jag tänker att det är ju också att ju mer vi samtalar med barn, desto mer vi involverar barn, desto lättare blir det ju också att se, ja, men det här hade funkat bättre för mig, eller det så här hade ju varit ännu bättre för alla. Alltså, men det kräver ju liksom ganska mycket också av de som vuxna som möter barnen.
Ja, precis. Mm. Och exempel eller referens på det du säger. När jag åker till en tätbebyggt område och lyssnar på barn, de pratar inte så mycket om ytor och så vidare. För att de har inte sett mycket.
Mm.
De har inte upplevt mycket.
Mm.
Men om jag åker lite utanför stan, där det finns gott om ytor, grönområden, du vet, det är inte tätbebyggt. De pratar mycket helt annat. Alltså dialogen tar andra vägar. Mm. De är mycket kreativa och tänker stort när det kommer till ytor och de leker och så.
Gud vad intressant.
Och vad deppigt också, kände jag nu.
Ja. Det är det som är grejen, att det är synd.
Mm.
Barn i samma stad, de här lever bra liv när det kommer till utemiljö. Kan röra sig, cykla till skolan. Träffa deras kompisar utan att behöva mamma köra dem eller pappa. De har mer frihet. De kan upptäcka mer av området och så, skapa bättre nätverk av barn och så vidare. De här är så begränsade. Väntar på sina föräldrar för att köra dem. Kan inte riktigt gå och handla. Många bilar, finns inte så mycket utrymme att leka fritt. Så nu har jag mer som en bild när jag åker till en sån tätbebyggt område. Jag kan se vad som kommer komma ut. Mm. Och när jag åker dit till mer utanför stan, jag vet vilken kategori kommer barnen att prata om. Men sen i varje dialog kommer något nytt som jag blir glad över. Att, för det är också, jag lär mig mycket av barnen.
Mm. Ja, det är ju tråkigt om du kommer dit med intention. Jag vet.
Ja, exakt. Jag vet vad kommer de prata om. Alltså mer själva basen. Men detaljer, det är det som jag längtar. Jag sa till dig, de här timmarna är min favorita timmar i min karriär. För att det kommer alltid något nytt som jag inte alls har tänkt på.
Jag sitter och tänker på Göteborg. Eftersom vi är i Göteborg så blir det den staden som man relaterar väldigt mycket till.
Där hela tiden byggs.
Jag tycker det är väldigt intressant. Alltså, hur vi begränsar barn... tanke och möjlighet att forma sin stad, sitt liv. Och så tänker jag också hur vi producerar städer och områden som, där jag tycker då lite Göteborg är väldigt uppdelade. Man säger, här är Liseberg, där är roligt för barn, där är det kaniner och runda hörn och studsmattor och skit. Eller jättefina saker. Det är en cool. Men, och här är den här ytan, här ska det vara studenter. Så här. Varför kan vi inte, alltså det här att
blanda upp.
Med den följden blir att barnen hela tiden blir förlorare eller väldigt då konsumenter av ett visst form som vi vuxna har bestämt. Yeah. Finns, och där tänker jag mer bara, hur kan man bygga städer? Vad krävs för att barn ska känna sig välkomna? Mm. Överallt finns det städer där man liksom, där barn och där vi inte är så...
Jag
tänker att det är intressant att du pratar om beställare. Det är också de som har ett uppdrag, en vision om det och deras bild...
Jättebra fråga. Den här är absolut viktigaste fråga inom stadsutveckling. För senaste 80 år har vi, när vi sättet som vi har utvecklat våra städer, det var mer fokuserat. Vi delade upp staden till olika områden. Här sover vi, här jobbar vi, här har vi entertainment och så vidare. Det här är inte bara svenskt, det är globalt. Ni kan åka till vilken stad som helst, kommer ni se de här typen av planering. Att här är industriområden, här har vi hamn, där har vi mer sportorienterat och så vidare. Det är mer modernism kopplat till bilar, att man såg att bilen är vår superhero från A till B. Vi behöver inget mer och that's it. Men det som visar sig efter 80-60 år, ni ser segregation, kriminalitet, folk mår dåligt, ojämlikhet, mycket and so on. Så det är därför finns en scientist som heter Carlos Moreno som har kommit med en strategi och koncept till att utveckla städer som heter 15 minuters stad. Och det betyder att man har tillgång till livsviktiga funktioner, eller basic functions, inom 15 minuter promenad eller cykel. Och det kan vara skola, butik, handelmat, biblioteket, vårdcentral och så vidare. Och det leder till att olika områden blir mer variation. Istället för att här är bara industri, här är bara bostäder, här är bara idrott och fotbollsplaner. Det blir mer... integrerade funktioner, vilket skapar att det blir mindre segregerat, mer liv. Man har också tillgång till olika funktioner på gång- och cykelavstånd. Och alla områden blir mer livliga istället för på morgonen, bara kontorsområden blir mycket liv. Sen eftermiddag dör den för att det är ingen där. Och så vidare. Så det blir mer variation. Och i den 15 minuters stad, där prio är människan och barn. Skapa ytor, det här mer fri rörelse och så vidare. Så vi är på väg till att rätta alla misstag som vi har gjort i våra städer. Och börja planera och gestalta städer för människor. Men som ni vet, det tar otroligt många år. Så vi kommer inte se skillnaden typ imorgon eller om 10 år. Det kommer ta lång tid. Mm. Men det kommer att visa små projekt, men ihop. Mm. Och efter en tid ser man att det har blivit en förändring.
Nu har jag egentligen typ 7 frågor och jag såg att du också...
För jag har 17, men
jag tänker så här, nu ska jag se om jag kommer ihåg hur jag tänkte. Jo, men jag tänkte, dels så blir det ju lite, ja men så här, då är det ju staden kanske som är, men jag tänker, vi så här, landsbygd och glesbygd, så kan ju inte den här 15 minuter funka, då är det något annat. Men,
ja.
men det kanske är ett annat samtal, tänker jag. Men, men samtidigt så tänker jag att vi pratar, du säger ju också att, ja men, det finns ju också, det är befintliga städer. Vi har ju redan byggt på ett visst sätt, vi har ju redan, går det ändå att ändra, menar du? Men bara det att det kommer ta liksom, typ nästan lika lång tid som vi har byggt fram det här.
Ja,
alltså, ja exakt, för det var min fråga. Hur ska du göra för att ändra, skruva? Vad är det som vi behöver skruva?
Hela staden kanske.
Ja.
Men det går att ändra, of course. Det är inte hela världen, det är material. Nu är vi mycket också duktiga på typ, det här med återbruk och recycling. Det finns något som heter placemaking och tactical urbanism. Det betyder att man programmerar om en plats, en gata, till, från en funktion till en annan funktion. Och det kan man ju implementera i städer. Till exempel, of course, det är befintliga byggnader, infrastruktur och så vidare. Men man kan programmera om. Kanske här behövs parkeringsplatser, vi kan ta bort dem och installera eller skapa en sån pocketpark. Här behöver vi kanske en fotbollplan. Okej, men vad kan vi göra? Ska vi placera den ovanpå taket eller ska vi hitta någon lösning? Så absolut, det går att programmera om städer. Och det görs redan i Barcelona med något som heter Barcelona Superblock. Att de har stängt av gator och gjort det till mer gång och cykel och installerat parker och så. Milano jobbar mycket med tactical urbanism. Och Paris. Mm. Så det är inte omöjligt, det är möjligt. Men det är bara att det händer inte så fort för att det är begränsat budget som ska gå till arkitekt som ritar och det ska byggs om.
Mm.
Det är därför det går långsamt. Vi har inte världens budget. Men att göra om, yes, det görs om mycket. Ni ser till exempel i Stockholm sommargator. Sommaren man stänger av gator. Det här är en typ av omprogrammering. Men tänk, man kan göra det permanent istället för bara sommar, man kan köra hela året. En sån. Till exempel...
Det är underbart att höra dig prata. Man blir förbannad. Jag visste inte att jag skulle bli förbannad när du kom hit, Mustafa.
jag nämnde i processen, jag jobbar i tidiga skede. Och sen senare skede, det är där när vi programmerar om. Till exempel ett projekt. Vi har ett torg och tre gator som är anslutna till torg. Vi gjorde dialog med medborgare med barn. Okej, hur ska vi programmera om? Vad har ni för behov? Det heter placemaking, att man skapar en plats. Hur ska vi göra om den? Och sen kommer med idéer. Vem ska drifta de här? Vilka föreningar finns? Butiksägare? Så tillsammans bygger vi en modell. Så de som är där känner ägarskap. Att de äger platsen och de tar hand om den. Och de programmerar den med en typ event eller annat. Och det är så kan vi transformera våra städer. Det vill säga att bara programmera om med de som är där. För jag kanske sitter på Afri på mitt kontor. Jag vet inte exakt vad som händer där. Jag kan gå dit, platsbesöka, prata, men jag bor inte där.
Men precis, men identiteten eller känslan i området.
Det är inte jag som skapar identitet. Jag kan hjälpa och facilitera, men identiteten finns kanske redan i en plats och den skapas av medborgare och staden och de som äger och bor och har något att göra med själva platsen. För det är de som kommer ta hand om platsen och vara där.
Det finns en grej kring det här som jag kanske, alltså, som jag tänker lite som du pratar om, man behöver man kanske lägga typ på taket så här. Och det finns ju på vissa ställen där du till exempel har gjort förskolor eller typ så här, gården inom situationstecken är på taket istället. Och det finns ju någonting i mig som kan tycka att det är så synd när den gör det. För det är ungefär som att, okej, vi kunde inte prioritera barnen. Vi ville inte ge dem så att de skulle få vara en del av våran stad. Eller de skulle inte få den här platsen. Vi tycker att de här grejerna är så himla viktiga. Men de kunde få taket som ingen annan ville ha. Det kunde vi lägga. Alltså, det finns någonting, eller det kanske bara mitt sätt att argumentera. Men jag tycker att det känns jättekonstigt på ett sätt att så här, ja, då fick barnen taket. Liksom.
Alltså det är... Det är någon typ av kompensering. Att för att ni kanske har hört location, location, location. Och det som är attraktivt är bottenvarningar. Där finns flöde, så där vill man helst placera något som genererar pengar tillbaka till fastighetsägaren. Så barnen kommer inte generera pengar direkt. Det är därför de går upp till taket. Mm. Om man går tillbaka i tiden, när man tittar på byggnader, det var också samma sak. Det var första, alltså bottenvarning var mer till butiker. Sen plan två, de som äger butiken. Plan tre, typ studenter och de som jobbar i butiken som typ ingen bryr sig om. Och det kostar mindre för att det inte är bra läge om man behöver ta 5 trappor upp och så. Nu blir det samma sak, nu är det barnen som betalar den här kostnaden. Från en sida det är bra att de övar sig, de rör sig mycket fysiskt, går upp och så. Of course det finns hissar, men ändå. Det är intressant läge där uppe också på tak. Men samtidigt det är inte den perfekta lösningen. Vi bara exkluderar dem ännu mer från stadslivet. För hela grejen med det här lekplatser och så, det började när, för barnen innan, barnen lekte på gator, alltså utanför huset och så. Men sen började bilen ta mer plats i staden. Blev mycket påkörningar och accident och barn dog. Så stadsplanerare, extra smarta, de sa. Men lösningen till detta, inte att minska antal bilar och så. Nej, vi skapar något som heter lekplats och vi skickar alla barn dit så de är safe. Och det var så det började med lekplatser, att vi låser in barn någonstans så att vi inte kör på dem. Mm. Nu skickar vi upp dem till taket så att vi...
Ja, men precis, men det är lite, de får ändå inte vara med. Liksom. Yeah, det är lite det. Ja, men de är så oviktiga så att dit eller dit. Liksom. Yeah, yeah. Sen kan jag ju fatta, ja det är en kompensation. Alltså, jag kan ändå tycka att men det är klart att det är bra att barn får någon form av plats. Men det är ju så tråkigt om det ska vara att det hela tiden är noll prio. Liksom,
Så... Det behövs flera år för att få ner barnen igen till gatulivet och så. Men overall, om man zoomar ut, så vi är på rätt väg. Om man tittar helheten och stadsplanering perspektiv. Det är inte modernism längre och att bilen är prioriterad som den var innan. Vi går mer åt det här cities for people och 15 minuter stad, att kommuner börjar tänka, visa frontrunners, de har policies, implementerar och kräver av fastighetsägare att det ska integreras. Alltså det här är barndelen. Så vi är på rätt väg. Kolla, vi har barnkonventionen, det har gått i 2 år, det går segt, men vi börjar. Och i stadsutvecklingsskala saker går jättelångsamt, för att det är processer, det är politik, det är så.
Oh, wow. Vi pratade igår om någonting helt annat, men i det så pratade vi också om det här att vi som det är när vi går tillsammans som mänsklighet, det här låter ju väldigt högt, som det också blir, som barn tycker det är attraktivt att vara med, att vara på en plats. Så jag vet att jag var i Stuttgart i Tyskland och där har man ju utifrån mycket ett inkluderingsperspektiv vill jag att alla som bor i Stuttgart ska känna att det är hemma. Mm. Och du sa det lite tidigare också, så här, alltså hemmabegreppet, alltså hur kan man göra staden till ett hem där alla ägs? Apropå att motverka det här att man säger barnen är på taket i dagisgården, de är där och de är där. Alltså, hur ska man börja inkludera så att alla kan känna att det här är en plats vi äger? Och där tycker jag man kan höra vissa, till exempel som bor i en förort eller mindre städer. Man är stolt över sitt, man gillar det, även om det är skitigt dåligt, så är detta ändå våran plats. Ja. Även om man har tagit bort bibliotek, det. För, hur ska vi göra det liksom, så att det inte bara blir kapitalet som bestämmer identiteter? Mm.
För hemkänsla, det varierar, men det finns sådana grundelement som skapar hemkänsla. Att man är delaktig, man kan möblera om, man kan vara på de här platserna, precis som hemma. Du kan vara på vardagsrummet, det är ingen som säger till dig, nej du ska inte vara här. Du kan klä dig som du vill och så vidare. Så det är mer att du känner dig fri. Och sen finns många andra element. Men hur kan vi göra så att barnen kan känna sig hemma, eller att vi... Det är mer i själva våra policies. Att det där behöver vi göra ändringen. För så länge allt är rekommendationer, ingen kommer gå med på dem. Det är inte så många som tycker det här är roligt. vi är ett samhälle som vi behöver tjäna pengar för att leva, för att utvecklas, för att göra innovation och that's it. Så om det är rekommendationer, tveksamt. Men om det är ett krav, då blir vi tvingade och göra om våra processer till att göra dem mer inkluderande, att få med barnen, att de är också en del av resultatet och kan kommentera och ge feedback och så vidare. Så vi behöver ändra våra policies.
Mm.
Och för att nå dit, of course det är politik som beslutar så, men politiker har alltid sådana studier och underlag. Och de som gör de här studierna är andra människor, konsulter, kommuntjänstepersoner och så vidare. Så det är fortfarande det är tillbaka till oss arkitekter och planerare.
Stadens eventbolag eller turistbolag.
Ja, exakt. Så,
eller vad det nu heter.
Så tillsammans kan man ta fram själva de här underlag med siffror och scientific based argument som berättar till politiker att det så här funkar det och det här är effekten. Och sen, of course, vissa politiker kommer att tycka nej, det här är ett shit, vi kommer inte gå med på den. Och andra tycker ja, men bollen ligger hos oss igen.
Mm.
Det är många som säger, när jag sitter med mina branschkollegor, vi pratar också och så. Ibland man klagar på beställare, vissa beställare, de vill inte samarbeta, de tänker så och så. Och så.
Mm.
Så jag tänker att beställaren också har sin vision, men det är vi som konsulter som sitter på kunskap.
Ja.
Vi vet de här siffror och effekterna och så. Ja. Så att least vi kan berätta och upplysa. Kanske beställaren vet inte om de här.
Nej.
Men då blir det en av vår mission också att försöka övertyga beställaren och visa på vad som funkar och varför.
Mm.
Så det är mer en circle of life.
Ja.
Men ändringen blir i policy, men det som kommer in till policy är mer baserat på oss arkitekter.
Men, precis, men då vill jag egentligen, vi borde egentligen börja runda av, men jag vill bara hoppa tillbaka till, för precis som du säger, att ja, men det är ändå liksom folk som jobbar med det här som har också möjligheten att förändra genom den kunskapen. Och då tänker jag att oftast upplever jag, när den läser då många sådana då, sociala konsekvensanalyser eller barnkonsekvensanalyser, utifrån mitt perspektiv tycker jag ju inte riktigt att det är det. Alltså att då upplever jag oftast att det är så här, man kallar det barnkonsekvensanalys, men egentligen bara en beskrivning av att den har pratat med barn.
Mm.
Men att du gör liksom inte, vad får det här för konsekvenser om vi gör det eller det?
Ja.
Alltså jag upplever att man saknar den delen, och liksom, vad är egentligen det bästa för barn? Utan att det känns som att den har bara plockat en liten, liten del av det.
Ja, det är på grund av brist på kunskap.
Mm.
Du har kanske sett vissa barnkonsekvensanalyser kanske 25 sidor, vissa är typ 80 sidor. De blir tjockare och tjockare.
Mm.
Och man ser kvalitet på dem och vilka har skrivit dem. Många handlar om typ summera dialoger. Men inte riktigt nästa steg om vad är själva output från dialogen i det här projektet. Vad innebär de här, alla de här orden för mig i praktiken som arkitekt. Så det där också behöver vi mer kompetensutveckling. Att koppla ihop dialogen med ritningar som vi kommer rita.
Mm, mm. Ja, och vilka konsekvenser det får för barn. Vad blir förändringen?
Exakt.
Hur påverkas barn och barns rättigheter i det här? Liksom? Det är
Och jag kan vara ärlig, ibland kanske man vågar inte riktigt skriva taskiga grejer mot sin beställare. Eller kanske det tas bort innan den publiceras.
Mm.
Så kanske, men skriv om det här, det ska inte stå problem, det ska stå utmaningar, det ska inte stå otrygg, det ska stå typ otrevligt.
Mm.
Så det kanske, det blir en del omformuleringar och en del av paragrafer och sektioner tas bort från konsekvensanalyser så att det inte låter dåligt.
Mm. Det är jättebra att du säger det, för att det sker ju även hos myndigheter som är skyldighetsbärare mot barn, att man friserar om rapporter, man plockar ner grejer, man gör det. Så jag tycker att att också säga det och att de momenten finns efter dialogen med barn är jätteviktiga.
Precis. Vissa beställare, de som jag nämnde, att de är jättemodiga. De bara, de här typerna ska vi ha kvar.
Mm.
Det här är en del av resan och sen får vi jobba så att vi förbättrar de här aspekterna.
Mm.
Ja, men Mustafa, ja.
Precis. Egentligen en 80-sidig barnkonsert behöver ju inte vara den bästa. Det kan ju vara den som är på två sidor som det, är den bästa. Liksom, ja, så. Det.
Jag börjar säga...
Jag
håller med dig. Ibland så finns 90 sidor, 70 sidor. Vem orkar läsa de här? Tänk om vi som är barnintresserade, alltså barn... välja städer intresserade. Vi tycker de här är typ tjocka dokument. Mm. Tänk om någon från annat perspektiv tittar på den här dokumentet. Ingen orkar läsa.
Exakt.
Ja, men Mustafa, Jesus, vad du har öppnat många dörrar här. Och du har ju jättemånga avsnitt. Jag känner att det finns jättemånga specifika spår. Du har många gäster i din podd
Urbanistika.
Som där alla våra lyssnare också kan gå vidare och säkert få djupare. Men jag har en fråga till. Och jag har många frågor, men jag har en fråga till. Och det är ju, vi har ju flera avsnitt som kopplar an till det som du har pratat om här, som vi kan lägga upp denna veckan.
Yeah.
Men det jag skulle vilja fråga är till sist, vi hade ett avsnitt som hette Var är alla männen i det här? Okay. Du är en man som liksom jobbar med de här frågorna och du möter säkert ofta män i den branschen. Yeah, det är också en normativt manlig bransch. Yeah,
yeah.
Kan du inte säga någonting om det och de perspektiven och den resan?
Om du kan du utveckla mer så...
Nej, men vi
tänker att du kommer kunna påverka många fler män än typ jag som kvinna.
Och vi får många frågor, men varför är det aldrig några killar? Och när vi är ute och föreläser i sammanhang, då möter vi ofta kvinnor. För att kvinnor jobbar med
yrken som... Jag har reflekterat på den frågan faktiskt. För till exempel när jag vill bjuda in folk till podd eller jag vill... När man tittar på listan, ofta är det kvinnor som jobbar med de här sociala frågor och män jobbar med andra typer av frågor. Jag har också tänkt på det mycket, att varför är det så att de här typ mer så räknas som soft values är kvinnor och så. Jag har inget svar på det varför, det finns säkert studier om den. Men jag föreläser också på skolor där studenter och så. Och jag... ser att det många börjar bli intresserade av den sociala aspekten i staden. Det är inte bara annat. De två som har grundat den här Cities for People är män. Det är Jan Gale och Carlos Moreno. Men jag förstår inte varför män tar inte tag på de här typer av frågor. Sen det är upp till, du vet, det är passion och det är så. Man ska inte bestämma över folk. Men samtidigt, jag ser att det är inte så många. Men nu på universitet... Det finns många killar som börjar bli också intresserade av de här typer av frågor, vilket är jättebra tycker jag. Mm. För det också blir en annan typ av perspektiv.
Vi brukar liksom avsluta med att fråga om... Nu har ju du har ju redan gett massa medskick och tips och lite sånt där. Men är det något så här avslutande som du skulle vilja typ ge ett råd eller en tips om någonting... Om du liksom får skicka med våra lyssnare, vad skulle du vilja skicka med dem då?
Jag tänker att flera av oss som jobbar i stadsutveckling behöver börja komma in i det här barnperspektivet. När vi jobbar på projekt, och det är inte så avancerat och det är inte science, rocket science. Barn är också människor. Vi behöver inte komplicera läget. Alla tror att det är så svårt med barn. Hur ska man prata? Vad ska man skriva? Mm. Det är inte så avancerat. Man kan investera i sig själv som person och börja halvtimme per dag eller per vecka. Läsa om barnperspektivet, vad det handlar om, barnkonventionen. Scrolla på eller surfa på nätet och kolla sådana barnvänliga städer. En halvtimme varje vecka. Efter en månad, efter två månader, efter tre månader, du samlar på dig kunskap. Och då kan du småbörja dina uppdrag också att ta in det här perspektivet. Så mitt medskick, att skapa barnvänliga städer och jobba med barnrätt perspektivet, det är inte så komplicerat. Vi behöver investera i oss själva som kompetens, som person, om vi vill skapa en stad för alla människor på riktigt.
Mycket bra.
Ja, underbart. Tack för att du kom. Tack för alla liksom jättekoola, spännande vinklar. Saker som är självklara i att en promenad med ett barn tar en kvart medan vi bara går till A till B. Alltså bara den övningen är ju fantastisk. Och jag gillar också det du sa med att våga ta det egna ansvaret som jag har i min profession. Mm. Att det inte är bara någon annan som... Och så håller jag undan det som jag kan. Det tyckte jag var jättefint också. Tack Mustafa.
Tack så mycket.
Ja, Mustafa Sherif, stort tack. Du är gruppchef stadsplanering på AFRI och ambassadör för alla möjliga saker och prisvinnare. Och vi är superglada över att du tog dig tid att vara här och gästade oss i Barnens snack.
Tack så mycket. Tack för att jag fick vara med här och fortsätta med podden, för jag älskar podden. Och tack för inbjudan.
Tack. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej, hej.
Hej då.